Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna tillbaka till Den blå hästen. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag har en familjepodcast med mina föräldrar Ulf Åkersten. Hej!
Hej!
Och Ulla Åkersten, hej!
Hej!
Hörrni, det har ju tagit ett tag sedan vi sände vårt senaste avsnitt och det hade ju lite att göra med allmän sjukdom i familjen. Men nu är vi väl på benen allihopa? Eller vad säger ni?
Jo.
Ja.
Jag tänkte börja, innan vi börjar prata om dagens avsnitt, så skulle jag säga att vi var ju lite väl stränga mot folk i förra avsnittet, det om USA. Till exempel så sa vi att Roosevelt var en pajas president. Onödigt av oss så här i efterhand, eller hur?
Jo, det var det ju.
Och sen så dessutom så fick vi lite kommentarer från er lyssnare att vi inte tog upp grejer som till exempel Ronald Reagan gjorde. Han gjorde ju mer än att göra ingenting.
Jo, men det gjorde han ju. Men det får väl skrivas på kontot, snabbkontot.
Ja, det får göra det. Men jag vill verkligen poängtera det att vi gillar ju alla de här gubbarna i historien. Det är bara det att vi ibland tramsar lite och så blir det kanske lite väl tramsigt ibland. Men jag hoppas ni förstår det, alla ni som lyssnar, att vi vill ju inte vara taskiga mot gamla ledare. Ja, förutom Wilson då. Nej, inte ens han. Men hörni, nu går vi vidare och pratar om vad ska vi prata om idag.
Idag ska vi prata om Ukraina. Och det är som man undrar om man inte har tagit sig lite vatten över huvudet, för att det är fruktansvärt knepigt. Det Ukraina vi ser idag på kartor i tv, det bildades 1991. Men det har bott folk i det området som idag kallas för Ukraina i tiotusentals år.
Men ska vi ta det från början då?
Ja. Man anser, vissa forskare anser, att delar av Ukraina som ligger vid Svarta havet, det var indoeuropernas urhem där de spred sig sedan över hela Europa.
Och när är det i tidsåldern?
Tiotusentals år tillbaka.
Mm.
Och det område där hästen tämdes. Mm. Hästen kom ju från Asien och med tiden så kom den till Europa också.
Om man inte riktigt kan sin geografi, var ligger Ukraina och mot vad gränsar det?
Idag så gränsar det mot Ryssland förstås.
Och på östkusten?
På öst, ja. Och i söder och sydväst så är det Rumänien, Moldavien och Ungern och Slovakien. Västerut så är det Polen och Vitryssland. Det är en förfärlig massa stater alltså.
Mm. Okej, okay. Och sen så har vi Svarta havet då längst ner.
Svarta havet ligger längst ner och Krimhalvön.
Mm.
Dagens gränser grundar sig till stor del på att Ukraina och Ryssland var samma land, Sovjet. Och då spelar det inte så stor roll hur man drog de där gränserna. Man drog gränser över gamla Polen och man drog in det i Ryssland. Och Krimhalvön tilldelades Ukraina. Men oftast så har gränserna dragits i det här området utan någon som helst hänsyn, vare sig till geografi eller språk eller vilka folk som bor där. Mm. Det är stormakterna, det vill säga Ryssland i stor utsträckning, som har dragit gränserna. Om vi tittar lite grann på statistiken. Ytan på Ukraina är ungefär 600 000 kvadratkilometer och Sveriges är 450 000. Mm. Det är alltså något större än Sverige. Men på de här 600 000 kvadratkilometrarna så bor det 46 miljoner människor i Ukraina. Och i Sverige bor det knappt 10.
Just
det är en
det.
Väldig skillnad.
Mm.
Och dagens Ukraina är ett, de har en väl utbyggd utbildning, tiotal universitet, tekniska högskolor och annat, och en väldigt utbredd gymnasieutbildning. Och de har råvaror, de har kol, de har malm och de har stora åkerarealer.
Mm.
Och en stor industrisektor. De gjorde, under sovjettiden så gjorde de flygplan, vapen och överhuvudtaget hade de en väl utbyggd verkstadsindustri. Kort sagt, det borde vara ett förlovat land.
Mm.
Men vi ska titta på det. Om man börjar från början, bortsett från indoeuropeerna då, så började det med skyterna.
Vilka idé?
Ja, det var ett folkslag som bodde där. Man vet inte riktigt varifrån de kom, men de bodde ute efter Svarta havskusten och kallades för skyter av greker. Och grekerna kom ju att bygga upp en massa handelsstäder. De betraktade ju Svarta havet som sitt innehav. De hade ju stora kolonier i Mindre Asien, i norra Turkiet. Och byggde upp ett nät av handelsstäder vid den här tiden.
Mm.
Sen kom det ett folkslag som heter samarerna. De behöver inte heller bry oss om så mycket.
När är vi i tid ungefär då?
Ja, omkring Kristi födelse. Ja, fram till Kristi födelse. Sen så kom en turkisk lag, turkar som heter kasarer, men de behöver vi inte heller bry oss så mycket om.
Jo, kasarerna. Jag har ju läst på lite grann idag.
Ja.
Och jag lärde mig att kasarerna, var det ett turkiskt folkslag som konverterade?
Ja, just det.
Till judendom?
Ja.
Och det var ett blomstrande rike där?
Ja, det var det ju ett tag. Man anser ju att de här kasarerna var grunden till den stora judendomen. De utvandrade ju runt om i Europa sen.
Mm.
Om det verkligen är så, det vågar jag inte säga, för det kan jag inte.
Nej, det kanske man inte vet heller.
Nej.
Mm. Och, men kasarerna, hur länge höll de på då?
Ja, det var fram till romarriket ungefär. De krigade ju med romarriket och det var gränsstrider hela tiden och det fanns ju inga riktiga gränser. Det här var ju stammar som ibland var mäktiga och ibland var inte så mäktiga.
Mm.
Men sen kommer det ju. Om man hoppar fram några hundra år så kommer man fram till det gamla Novgorod.
Och när är det då?
800-talet.
Mm.
Novgorod och Kievriket. I svensk historieskrivning kallar man det för Novgorodriket.
Mm.
Men i europeisk så heter det Kievriket. Kiev var ett religiöst och administrativt centrum och där byggde man kyrkor och man hade kontakt med Bysans. Novgorod, det är det vi känner till bäst här i Sverige, för där var det vikingar och gotlänningar som byggde upp handelshus där och förde ut sobelpälsar och trä och kära och annat till den europeiska marknaden, ofta via Gotland.
Och vad är grejen med hela Kiev och Novgorod? Varför ska man kunna det?
Novgorod kan man ju glömma, för det förintades mer eller mindre av ryssarna, eller Moskvatrogna. Men Kiev, det var ju ett religiöst centrum. Och med tiden så har Kiev fått någon slags betydelse av ur-Ryssland. Att det var där som Ryssland och den ortodoxa kyrkan bildades.
Okej. Okay. Då kommer jag ihåg det.
Det har ju pratats mycket om vikingarna. När vi pratade om Ryssland så pratade vi om vikingarna. Det finns ju något som heter Nestorkrönikan som skrevs några hundra år efteråt av en munk. Och han berättar att man kallade in någon som heter Rurik. Det är den här gamla vikingahövdingen kallar man honom i nationalistisk svensk historieskrivning. Man vet egentligen inte vem Rurik var, för att Nestorkrönikan är ingen källa att lita på direkt. Men det är ju skojigt.
Mm.
Det var ju vikingar som byggde upp Novgorod. Och de blev störtrika på handeln. Än idag så hittar man ju guldskatter och silverskatter på Gotland som man misstänker kommer från Novgorod.
Ja, jag kan lite om Nestors krönikan faktiskt.
Mm.
Jag lärde mig att, som du sa då, att Rurik blev inkallad av folk för att det hade varit lite tjafs bland de lokala stammarna. Och han liksom enade dem under sig och bildade Kiev. Och som jag fattade det så var det någon släkting till Rurik som startade Novgorod. I Nestors krönikan finns också något som kallas för vägen från varjagerna till grekerna. Och där berättar man om hur man liksom tog sig från Östersjön hela vägen ner till Bysans.
Miklagård.
Ja, så hette det, ja, kanske. Men att det alltså var mycket handel hela vägen ner till Bysans.
Mm.
Och Bysans och Östrom, det var ju den grekisk-ortodoxa varianten på kristendomen. Och den var stark och stor här i det här området. För att man kristnade Kiev i slutet av 900-talet.
Mm.
Och det var lite bra, har jag förstått det som. För att då fick man liksom fortsätta hålla gudstjänster på lokala språk. Och det var lite bra för läskunnigheten och att man kunde översätta muntlig tradition till skriftliga verk.
Mm.
Samtidigt så var det väl också så att man översatte predikningar och ja, allt som hade med kyrkan att göra till kyrkoslaviska. Och det var ju ett bokspråk som de olika stammarna förstod.
Som esperanto?
Ja, någonting åt det hållet. För att man hade alltså inte någon uppdelning, någon markant uppdelning i olika dialekter. Och den äldsta litteraturen, den sammanföll med den ryska. Men ändå så hade man alltså ett gemensamt bokspråk under den här perioden.
Om man tittar då på Novgorod-Kievriket, det fanns alltså i 400 år. Det är en jättelång tid jämfört med idag, 1600-talet, 2000-talet. Det är en jättelång tid. Och det utvecklades alltså en väldigt intensiv handel och kontakter med Konstantinopel, det vill säga Bysans. Alltihopa det här under 1200-talet, det spräcktes av några av dina andra idoler,
ja.
Mongolerna.
Åh, jag är tokig i mongolerna. Jag skulle bara säga en grej om det här med varjagerna som jag har lärt mig. Varjager var ett samlingsnamn man hade för alla som kom norrifrån. Och jag tror det var det som betydde att man hade svurit någon ed mot någon. Alltså att man stod under någon vikingahövding och då var man då varjag. Och rus, för det är ju också ett annat ord man har haft väl för Kievriket.
Ja.
Det, eventuellt så var det så att de hette, Rurik-gänget hette rus. Men antagligen så kommer det från finskans ruotsi, alltså som är deras ord för svenskar. Det kan också betyda någonting som har med rodd att göra. Så jag tror vi har pratat om det här förut i Rysslands avsnittet. Mm. Ja. Men jag hade glömt bort det, så jag ville säga det igen.
Ja,
okej. Okay. Nu kommer vi till mongolerna.
Mm.
Och ska jag säga vad jag har lärt mig, så får du säga om jag har lärt mig rätt eller fel.
Ja, det kan vi göra.
Mm. Jag vill först och främst säga att jag vill verkligen rekommendera en serie som finns på SVT Play som heter I Genghis Khans fotspår. 4 delar om en australiensisk kille som tar sig hela vägen från Mongoliet till Ungern. Den måste man se, den är jättebra. Men här kommer lite fakta om mongolerna. Genghis Khan föddes i slutet av 1100-talet i Mongoliet. Han fick, det här vet jag inte hur sant det är, men jag läste någonstans, att han fick en uppenbarelse av en shaman eller spåman att han skulle ta över världen. Det är möjligt att det inte var så. Men hur som helst, han enade stammarna runt omkring honom till att ingå i en jättearmé. Och han slogs först mot kineserna, eller?
Mm.
Och sen gick han vidare. Och då gick han alltså västerut. Och de var ju superbra på att rida fort. De tog sig mycket snabbare fram än alla andra styrkor. För de var ju superbra på att rida. Jättebra på att skjuta båge. Och de behövde ingen tross, lärde jag mig. Till exempel så var de jättebra på, så här, på torkad mat och sånt. Men ibland när det var riktigt kallt så skar de upp en liten åder på sin häst och drack lite hästblod. Så kunde de få i sig lite näring och vidare. Ja, känns lite orättvist att ta det där som ett exempel för mongolerna. Men så kanske det var i alla fall. Hur som helst. De tar sig väster och väster ut. Kommer till slut in på Ukraina. Det var väl bara att gå in, eller hur? I och med att det var stepp. Att gå in.
Ingen kunde ställa någonting emot dem.
Mm. I slutet då av 1200-talet så regerade alltså mongolerna från Korea hela vägen in, nästan upp till Östersjön.
Mm.
Kan det stämma?
Ja.
Och det var ju som sagt att de var bra på att rida snabbt och de behövde inte trossa, de var snabbrörliga och så. Men de hade ju också en superbra administration. De delade upp sig i tiotal i styrkor och kunde agera oerhört snabbt och effektivt.
Och Europa var mer eller mindre öppet mål. Det här var under den tidiga medeltiden och det var massor med småstater som krigade mot varandra.
Mm.
De hade inte en chans att sätta emot dem här.
Just det. Man anföll alltså Europa någon gång, säg 1220-1230. Jag kommer inte riktigt ihåg, men någonstans där i alla fall. Och så hade man en plan på att man skulle gå hela vägen upp till Wien. Men som jag fattade så nådde styrkorna av att deras härskare då, sonen till Genghis Khan som hette Ödegai, han hade dött. Och då vände man om för att man måste gå tillbaka och bevaka tronskiftet där så att det inte blev någon knasboll som fick ta makten. Så de största styrkorna vände, men det måste ju ha funnits kvar massor.
Ja, det gjorde det nog, men de hade ju inte något rik att tala om, utan gränsen för riket, det låg ju vid Kiev-trakten ungefär.
Mm.
Det var ju vid den här tiden som det som idag är Ukraina delades i tre delar.
Mm-hmm.
En litauisk del. Litauen var ju en stormakt vid den här tiden. Och de fick området mellan Östersjön och Svarta havet, alltså en jättestor del, halva Ukraina. Och den allra västligaste delen, den snodde Polen. Och den östra delen, alltså från Kiev och österut, den hade mongolerna.
Jaha, men varför fick Polen och Litauen det här då? Var är vi nu då? Någonstans 1300-talet, ja, eller? För då hade mongolerna vänt då, eller?
De hade vänt då, ja. De hade bara det här området från, säg från Kiev och bort till hela Asien.
Ja, bara det där lilla området. Och varför fick Polen och Litauen de här
delarna? De var i personalunion vid den här tiden. Mm. Det var någon Jagiellonika, jag kommer inte ihåg det här. Vi har talat om det i Polen som gifte sig med någon i Litauen.
Mm.
Och bildade en stor makt under den här perioden.
Och då var de inne och slogs mot mongolerna i Ukraina och kunde liksom norpa åt sig de här bitarna.
Ja.
Mm, okej. Okay. Jag vill säga en sak till om mongolerna. Det var inte helt dåligt att mongolerna gjorde allt det här. För det öppnade ju upp handelsvägarna hela vägen bort till Kina.
Det gjorde det, Sidenvägen.
Just det, precis. Och att vara kvinna i mongolsamhället, inte heller lika dåligt som på andra ställen. För att det handlade ju om att man skulle kunna rida häst bra. Det kan man göra oavsett kön. Man behövde heller inte vara stark med svärd, utan man kunde hålla på och vara grym på att skjuta pilbåge. Så man höll på och delade rätt mycket på arbetsuppgifter, som jag förstod det. Tycker jag är bra.
Ja. Om man då tittar på det polska-litauiska området.
Mm.
Det var ju alltså ett västrom katolskt område.
Mm.
Medan folket som bodde där, de var ju ortodoxa.
Mm.
Och storbönderna och adeln i nuvarande Ukraina som bodde i det här området, de slöt förbund med Polen. Och åtminstone med läpparnas bekännelse så blev de västromerska katoliker.
Mm-hmm.
Men folket var ju ortodoxa och då tvingade polackerna och de här härskarna folket att omvända sig till den västromerska läran.
Mm-hmm.
Det låter för oss väldigt konstigt det där med att, att två katolska lärare krigar med varandra. Men det gjorde man här i Östeuropa.
Vad snackar vi om för tid här nu då? Ja,
det är senare delen av medeltiden och det som i Europa kallas för renässansen. Alltså 13, 14, 1500-talet och början av 1600-talet också.
Mm-hmm. Men det här lär ju inte folket ha gillat så mycket. Alltså de styrande bestämmer över vilken religion man ska ingå i.
Nej, det gjorde de ju definitivt inte. Men det började ju dyka upp den första gnistan eller den första lilla delen av någon slags ukrainsk nationalism här.
Mm.
Det var ju massor med livegna bönder som inte accepterade det liv de levde. Dels tvångsrekryterade till ny religion och dels fattiga. Och på det sättet så uppstod det som kallas för kosacker.
Mm.
Och kosacker var alltså till stor del rekryterade från livegna bönder som bodde i nuvarande Ukraina. Och de placerade sig på gränsområdena. Dels så stred de mot mongolerna i öster och dels så stred de mot Polen, Litauen i väster.
Och det här gjorde de på lite eget initiativ, eller?
Ja, de gjorde det för att befria de här områdena.
Mm. Och så stack de ut på steppen där ingen kunde ta dem.
Ja. Och de utvecklade alltså någon slags krigarkultur som finns ju, det finns ju idag.
Mm, det är de där som piskade Pussy Riot.
Ja.
Mm. De har en speciell style, rakat på sidorna och som någon slags liggande tuppkam på huvudet. Och så har de blåa jackor och...
Ja.
Finns det kvinnliga kosacker?
Tror jag inte.
Mm. Oväntat. Men...
Mm. Vid den här tiden så börjar man också bilda så kallade kosackstater. Det var alltså stater som de här kosackerna som stred mot fienderna bildade för att organisera sig helt enkelt och få bättre slagkraft.
Mm.
1654 är ett märkesår för nuvarande Ukraina. Det var då man slöt förbund med Moskva.
Varför då?
Jo, för att Moskva var höll på att expandera vid den här tiden och Moskva var ett ortodox centrum, lika väl som Kiev. Och det betyder att de ortodoxa hade betydligt större kraft nu än vad man hade tidigare.
Just det, för landet är fortfarande indelat i de som är tvångskonverterade och de som inte är det.
Och det här betyder på sikt att den ortodoxa tron och de ortodoxa stridskrafterna kommer att segra. Man slåss emot Polen. Polen blir svagare och svagare och Moskva blir starkare och starkare. Och Moskva och Ukraina det är samma. Så att då fick man alltså den ortodoxa kyrkan förklarad som mer eller mindre statskyrka i det här området. I motvikt mot både mongoler och polacker.
Så mongolerna finns kvar fortfarande på 1600-talet?
De finns fortfarande kvar i öster. De blir inte slagna förrän långt senare. Men de har ju inte den makt och den intensitet som de hade tidigare. De fanns där bara.
Mm.
Under 1700-talet sen... Polen höll ju på att gå sönder inifrån. Vi hade ju en kung, svensk kung, Karl den X Gustav, som i mitten på 1600-talet och krigade i Polen och intog Warszawa och massa andra städer.
Just det.
Men han blev ju sen gapade över ett större byte och tog, det skulle ta Danmark och fick Skåne, Halland, Blekinge och det där.
Just det, på 30 år.
Så han drog sig tillbaka.
Mm.
Men Polen var ju grymt skadat. Och Moskva gjorde ju stora framsteg och tog stora delar av det som tidigare var polskt och litauiskt område.
Mm. Så nu är de svaga?
Nu är Polen jättesvaga. Men fortfarande så är ju kosackerna väldigt starka.
Mm.
Kosackerna dels i väst och dels i öst.
De i väst?
Det var de som bor i de tidigare polska områdena.
Mm.
Man hade bildat en kosackstat även i västra Ukraina och chefen för den staten hette Mazepa.
Mm.
Och han är känd från den svenska historien. Det var han som skulle hjälpa Karl XII vid Poltava Och,
för nu, han vill hjälpa till att slå ner Ryssland.
Ja, mm. För han såg Karl XII som en befriare.
Ja.
Vid Poltava så hade de ryska trupperna under Peter den Store samlat stora trupper.
Mm.
Och Karl XII insåg ju att han kunde ju inte klara det här själv, utan han slöt förbund då med kosackhövdingen som hade tiotusentals män på sin sida.
Mm.
Men när han kom till Poltava så hade han bara några tusen med sig, för de andra hade deserterat och gått över till Ryssland.
Mm. Var det så det var?
Och det blev inte någon större hjälp för Karl XII. Han blev ju besegrad i Poltava, och det andra som jag inte kan uttala, det slutade i Bender.
Mm. Och då hängde man Sepa med, eller?
Ja, han dog i Bender sen.
Mm.
Så det här var ju början till den ryska dominansen i hela Östeuropa. Under 1700-talet, från med Peter den Store, Elisabet och Katarina den Stora, så blev det här området ockuperat helt enkelt, intaget av Ryssland.
Mm.
De tog hela det som idag är Ukraina, de tog Krim och ja, överhuvudtaget. Kosackstaterna förintades. Kosackerna i stor utsträckning, jag ska inte säga mördades, dels så slogs de ihjäl och dels så blev de fråntagna hus och hem, och de blev ju livegna bönder. Eller en hel del av dem blev faktiskt rekryterade till den ryska armén. De var ju duktiga krigare. Ja, det fanns ju en kosackstat som visserligen slogs ner, men dess invånare kom att befolka östra delen av Ukraina. Och ättlingarna till de kosackerna bor fortfarande i östra Ukraina. Och de är ur-ukrainare, för det var ukrainska kosacker det handlade om.
Aha.
Vi kanske ska sammanfatta det här, den här tidsperioden nu. Vi började med Kievriket och Novgorod, vikingariket, ortodox centrum, handelscentrum. Efter Kievriket så kom mongolerna och slog ner, ja, erövrade hela det här området. Efter mongolerna så kom Polen, Litauen, eller framförallt Polen. Och då började de religiösa skillnaderna. Polen var ju västromersk katolsk och de här var ortodoxa med centrum i Kiev. Efter det så kom ju Ryssland. Det började ju med Peter den Stores vinst över Karl XII. Och hans efterföljare Elisabet och Katarina erövrade hela det här området. Det här var ju mycket mer komplicerat än vad vi har kunnat berätta om här. Men det är de stora dragen. 1800-talet började med att området var helt och hållet ryskt. Det gick ju inte så smärtfritt till egentligen med de här ryska erövringarna. Det kom ju att feodaliseras det här området på det ryska sättet. Det vill säga man delade ut jättelika jordegendomar till rysk adel som blev fruktansvärt rika. Och bönderna där blev fruktansvärt fattiga. Nu var det inte bara rysk adel som kom att dominera det här området. Det delades ut till ungrare och tyskar. Tyskarna har vi ju pratat om tidigare i både Ungern och i andra länder inom Östeuropa. Tyskarna ansågs vara flitiga och duktiga och kunde dra igång jordbruk och bergsbruk och annat. Så att delar av det här området kom att delas ut till tyska invandrare. Och vi har ju faktiskt några svenskar också.
Mm-hmm.
När Peter den Store hade erövrat Baltikum så bodde det svenskar bland annat på Dagö utanför Estland. Och de stackars svenskarna, de förflyttades hit bort med löften om att få en massa jord. Och när de kom dit så fanns det ingen jord innan när tyskarna tagit.
Mm-hmm.
Så att de fick en liten by, och det är de här berömda svenskbyborna. Och det är en tragisk historia från början till slut. De förföljdes, de deporterades till Sibirien och de betraktades av Stalin som förrädare mot Sovjet. Men de bor där fortfarande. Det finns fortfarande några hundratals svensktalande människor som bor i Ukraina.
Jaha.
Vi kanske ska påminna också om att Katarina hade ju en idé om en judisk bosättning. Den började ju i Polen och gick från Polen över i Ukraina. Man deporterade eller lockade judar till de här områdena. De blev hårt beskattade, men de blev inte ihjälslagna. Det är ju en viss skillnad.
Mm, jo.
Och inte än i alla fall.
Nej, precis. Men du, på 1800-talet då har vi ju Napoleon. Påverkades Ukraina av det?
Inte mycket. Nu ska vi vara försiktiga här. Vi ska inte tala om Ukraina. Vi talar om Ryssland hela tiden.
Just det.
Och det är klart att de som bodde där, både adel och de som blev soldater, fick strida mot Napoleon. Det gällde ju också Krimkriget. Krimkriget i mitten av 1800-talet. Det var ju ett krig som där tsaren och militären, den ryska militären, ansåg att Ryssland borde ha självklar rätt att åka ut i Medelhavet. Men det tyckte inte vare sig Osmanska riket som låg vid Bosporen i Konstantinopel eller England och Frankrike som ville skydda sina handelsintressen i Medelhavet. Därför utbröt Krimkriget.
Mm.
Och det var ju det här med Florence Nightingale och skyttegravarna och kulsprutor och annat elände. Det dog hur mycket folk som helst.
Och att man för första gången kunde dokumentera det och visa resten av världen.
Ja, man kunde telegrafera.
Just det.
In real time.
Mm. Viss fördröjning, men ändå.
Ja.
Men, och sen då?
Det var vid den här tiden också som Ryssland byggde upp sin jättelika flottbas på Krim i Sevastopol. Som ju kommer att få en viss betydelse senare.
Ja.
Det här var en tid, och 1800-talet var en tid, när det började utvecklas en ukrainsk självkänsla mot Ryssland. Man skrev en ukrainsk historia. Det ukrainska språket började utvecklas.
Hur stor skillnad är det mellan ukrainska och ryska?
Ja, ungefär som svenska och danska. Man kan någorlunda, ja, inte riksdanska, utan slarvigt slangdanska eller bondedanska eller något sånt.
Ja, okej.
Men det går alltså med hjälp någorlunda. Man kan nog någorlunda förstå det.
Mamma, hur är det med kulturen då?
I slutet av 1800-talet så börjar ju i mitten på 1800-talet snarare, så börjar det utvecklas ett slags nationalism, ukrainsk nationalism. Och det handlar både om litteraturen och historien som man försöker att bygga upp.
Baserar man den liksom på någon gammal folklore då, eller?
Ja, dels så finns det ju en folklore som fortfarande är levande i stora delar. Och som är någon sorts bondekultur kan man väl säga också. Som kommer från de gamla karpatiska byarna och lite varstans på landet så att säga. Men sen är det då poesi och gamla danser och alla möjliga sorters traditioner som man försöker att blåsa liv i igen.
Och det här gör man liksom helt fritt från Ryssland?
Jag skulle ju säga det, att ryssarna var inte så lyckliga över det här, utan de försöker på alla sätt att bekämpa den här typen av strömningar.
De kallar det ju för Lillryssland. Ukraina.
Ja, schysst.
För att det var en del av Ryssland, anser man.
Ja.
Och de betraktade också ukrainskan som en av flera dialekter.
Ja.
Ja. Men du, folklorismen och sånt där, är den superreligiös? Eller kommer från något annat?
så vitt jag vet så är den inte särskilt religiös, utan den bygger väl på folkliga traditioner och lite lagom mycket vidskepelse, och ja, det är häxttro och det är vampyrtro och lite av varje som är inblandat i det här. Sen fanns det ju en sorts, ja, vad ska man kalla det, motsvarighet till barder, alltså de blinda historieberättarna, som ju har funnits i många olika länder. De hette någonting som jag absolut inte kan komma ihåg. Det var alltså en berättarkonst eller sång och berättarform som har förekommit sedan 1500-talet.
Mm.
Och som den här formen då, den framfördes av kringströvande blinda män, och de hette något som jag inte kan uttala.
Ja.
Och de strövade omkring och de hade ofta ett barn som är ledsagare, kan man säga. Och så berättade de och de reciterade sina sånger. Och de hade instrument också.
Mm. Och det här sker mycket, det här folklorismen och så, du sa att det var vid de karpatiska byarna. Det är alltså den västra sidan av det som idag är Ukraina.
Ja, fast det stämmer nog inte helt, för att det var också kopplat till kosackernas tradition på något sätt. Det är ju långa rötter som det handlar om. Och det är mycket i den här mytbildningen som då förekommer i den här traditionen. Det är ju kosackernas stordåd och hur fantastiska krigare de var och så vidare.
Mm.
Dessutom så var de ju betydelsefulla för att de kunde ju sprida information om vad som hände på det dagsaktuella området. Och det var ju, kunde ju behövas i de här olika trakterna som ju inte var så inte var så väl informerade.
Ja, verkligen. Och också om det inte förs ut av stormakten, utan liksom bland folket.
Ja, som det verkar.
Mm.
Under senare delen, den sista delen av 1800-talet, så skedde en stor rysk invandring till de östra områdena.
Varför då?
Jo, för där hade man bygger man upp en kol- och stålindustri. Det fanns väldigt mycket gruvor där och man byggde upp stålverk, jättelika stålverk redan nu. Och de behövde arbetskraft och den arbetskraften fanns i Ryssland.
Mm.
Och det är därför som man har ungefär 30% idag pratar ryska i de här områdena. Det började redan i slutet av 1800-talet.
Mm. Mm.
Men sen kommer 1900-talet. Och det är nästan omöjligt ens att sammanfatta. Vi börjar med revolutionen.
Mm.
1917. Först februarirevolutionen och sen oktoberrevolutionen med Lenin och med tiden Stalin. Under den här perioden så var det som idag är Ukraina platsen för jättelika strider mellan de röda och vita. De vita var ju alltså de gamla tsartrogna som fick stöd ifrån väst, och de röda var kommunisterna.
Mm.
Och det stod massor med slag, och 1918 förklarade sig Ukraina självständigt.
Från Ryssland?
Från Ryssland, ja. Ryssland fanns ju inte, så att det var ju en mycket konstig självständighet. Men i alla fall. Och mellan 1918 och 1922 var faktiskt Ukraina självständigt. Det blev inte självständigt förrän 1991 igen. Men 22 så blev det en ukrainsk folkrepublik. Och man bytte huvudstad. Tidigare hade det varit Charkov på ryska, Charkiv på ukrainska. Och det blev nu Kiev.
Mm.
Den religiösa huvudstaden blev också den administrativa huvudstaden. Charkiv ligger ju i den ryska delen, så att det var väl klokt av de här människorna att flytta den till Kiev. När man sen gjorde gränserna efter första världskriget, så spelade ut, ansåg Moskva, det spelade ingen roll, det var ju ryskt alltihopa. Så man kunde rita lite gränser in i Polen och in i Ryssland och in i Rumänien och andra delar som idag är Ukraina.
Mm.
Det är alltså inte några naturliga gränser som har vuxit fram under historiens gång, utan det var mer eller mindre, man satt och ritade helt enkelt med en kartbok, antar jag.
Och det gäller liksom västgränsen då?
Men... Det gäller västgränsen i hög grad. Vi delar av Polen kommer att tillhöra Ukraina. Delar av Rumänien kommer att tillhöra Ukraina.
Men östgränsen då, om man liksom utropar sig själv självständigt, vem ritade upp den?
Ja, den fanns ju där. Det var ju någon som hade, det satt man väl i Moskva och ritade upp också. Man ska komma ihåg här att det här var en sovjetstat som hårt styrdes ifrån Moskva hela tiden. Moskva och kommunistpartiet bestämde allt i den här delen av världen.
Mm.
Så att östgränserna drog säkert upp i Moskva också.
För då, man var okej med att Ukraina ropade ut sig som självständig?
Nej, det var man ju inte. Man erövrade Ukraina och den blev folkrepublik 1922. Före den ukrainska självständighetsstaten vet jag inte vad de hade för gränser.
Okay.
Men det hade inte med dagens gränser att göra. Utan det blev, efter det att de hade blivit folkrepublik, så ritade man de gränser som vi har idag, bortsett från Krim. Och,
men då man var folkrepublik, aha, då man blev det, då tillhörde Krim den folkrepublikanska staten Ukraina.
Nej, den tillhörde Sovjet då.
Mm.
Och fram till 1954 så tillhörde Krim Sovjet. Sen Chrusjtjov tyckte att Ukraina var så duktig på att leverera vete och annat, så att de fick en liten belöning. Så han gav Krim till Ukraina 1954.
Men okej, okay, ja, men det kommer vi till.
Mm.
Men nu är vi på mellankrigstiden.
Ja, 20-talet med den jättelika hungersnöden. Den kommer för att Ukraina och Ryssland var ödelagt. Man hade inte skördat på flera år. Det fanns ingen organisation överhuvudtaget för att få lantbruket igång. Och det blev en svår hungersnöd.
Hade det någonting att göra med så här ryska, de här, vad heter de då? Kolchoser?
Det kommer sen.
Okej. Okay. Så det här var bara liksom naturlig följd av att det hade varit krig?
Mm.
Okej.
Okay. I senare delen av 20, eller mitten på 20-talet, så insåg Stalin det här och han började den här nya ekonomiska politiken. Det vill säga att man gav vissa bönder möjlighet att producera mat och sälja den. Och det drog ju igång produktionen och hungersnöden var väl i stort sett borta i slutet av 20-talet. Men sen så slog ju kommunisterna till igen. I början av 30-talet så bestämde det kommunistiska partiet att man skulle bilda jättelika jordbrukskollektiv över hela Ukraina.
Mm.
Kolchoser och sovchoser. Och de självägande bönderna, de som hade börjat utvecklas redan på 1800-talet, de skulle bort. De kallades för statens fiender och de kallades för kulaker.
Är det de som är kulaker?
Ja.
Mm.
Det resulterade i att massor, man talar om 1 miljon döda. Det var inte så att vi gick och sköt alla människor, men det var ju, de svalt ihjäl helt enkelt. Man hade orimliga kvoter ifrån de här bönderna. Partiet kom och tog alla grisar de hade och alla kor de hade och allt utsäde. Och det var rena eländet.
Mm.
Under början av 30-talet. Det här har ju sen sin stora betydelse för hur Ukraina reagerar för andra världskriget.
Mm.
Det finns ett namn på den här jättesvälten. Det heter Holodomor, hur det nu uttalas. Holodomor eller något sånt. Och de sovjetiska historikerna, de anser att det har med dålig planering i Ukraina att göra, medan andra anser att det är rent folkmord.
Mm.
Det kan man tolka sen som man vill ju. Tillsammans med de här kolchoserna och sovchoserna så gjorde man ju också, som man alltid gjorde i Östeuropa, jättelika fabriker. Så man tilldelade kvoter. Man hade en femårsplaner. Och det är det som kallas för planekonomi. Problemet med kolchoserna, sovchoserna och de stora fabrikerna var att produktionen var oerhört låg. De var inte lönsamma vare sig i kommunistisk eller kapitalistisk mening. Utan för att få dem att överhuvudtaget skapa arbetstillfällen så var de beroende av jättelika statsbidrag.
Mm.
Och det kommer vi tillbaka till, för de statsbidragen finns även idag i Ukraina. Det här var eländet på 30-talet. Sen kommer det tyska anfallet 1941.
Mm.
Sommaren 1941, tyskarna trodde ju att det skulle ta några månader att besegra hela Sovjet. Det tog ju flera år och förlorade. De gick in med tiden i Ukraina, i Folkrepubliken Ukraina. Nu måste vi hålla tungan rätt i mun här. Det är så att de ukrainska nationalisterna, många av de ukrainska nationalisterna kanske jag ska säga, betraktade tyskarna som befriare från det sovjetiska oket.
Mm.
Sovjet hade ju, det vill säga Ryssland, hade ju mer eller mindre svält och ut det ukrainska folket, och man ansåg att de hade mördat en hel del av det ukrainska folket. Så som sagt, väldigt många av de ukrainska nationalisterna tyckte att tyskarna var befriade.
Mm.
Och det gjorde att ganska många, jag kommer inte ihåg hur många det är, men det var tiotusentals i alla fall, gick in i den tyska armén och stred på Tysklands sida. Inte bara det, utan de gick in i SS också och stred på tysk sida mot judarna. Och det var ju många ukrainare som jobbade i förintelseläger. Med ukrainare och litauer var de vanligaste i förintelselägerna.
Mm-hmm.
Som vakter och överhuvudtaget skötte lägren. Vi har ju det beryktade morden i Babi Jar.
Och det ligger utanför Kiev?
Ja.
Ett grustag eller något sånt där?
Ja, man uppsökte ju upp grustag för att det var lätt att putta ner judarna där.
Mm.
Det här var före de stora förintelselägren när man eldade upp folk. Då sköt man dem. Och sen la man dem som sardiner i en sardinburk ungefär, skavfötters, i stora diken. Och i Babi Jar var det åtminstone två stora folkmord. Och man räknar med att det var cirka 100 000 människor som sköts i de här folk. Det var ju folkmord. Nu ska jag inte påstå att det var ukrainarna som utförde, utan det var i stor del SS som sköt. Men det här blev ju jobbigt för tyskarna att hålla på och skjuta människor hela tiden. Så att tyskarna drog sig med tiden tillbaka och lät litauer och ukrainare sköta det smutsiga jobbet. Det här är en mörk del av Ukrainas historia. Jag hoppas att jag har gett någorlunda rättvisande beskrivning av den.
Det var väl totalt över 1 miljon judar?
Ja, när vi var på Förintelsemuseet i Los Angeles i vintras så har de ju stenar där för olika områden. Och där stod det 1,3 miljoner judar som förintades i Ukraina. Det är den största utplåningen som har skett överhuvudtaget. Och tyskarna förlorade med tiden efter Stalingrad. Stalingrad ligger inte i Ukraina, men det ligger ju vid Volga-trakten. Men det ligger öster om Ukraina, och tyskarna drog sig tillbaka över Ukraina. och sprängde och brände allt de överhuvudtaget kom åt. Så efter kriget var Ukraina en ödelagt område. Visserligen hade ju kommunisterna lyckats plocka ner ett antal fabriker som låg i Ukraina och skicka dem till Uralbergen så att tyskarna inte skulle nå dem. Men det var alltså ett förött område. Ingenting fungerade och det tog lång tid innan man fick igång landet. Ukraina var under den här perioden nettoimportör av vete. Det har varit och är idag en av världens största exportörer av vete. Men landet var så förstört att man inte kunde odla tillräckligt mycket.
Vad händer i freden då?
Ja, då delar man ut lite områden. Det var ju det här med att Polen skulle skjutsas västerut så att Tyskland blev mindre. Och det område som man lämnade kvar, det delades ut till Ukraina. Det västra Ukraina är det gamla polska området. Man kanske ska säga, bara som en liten kommentar till det här, att den här delen, den västra Ukraina och området där omkring, det är nog det mest diversifierade området som finns i Europa. Det har lytt under alla riken i Östeuropa överhuvudtaget. Folk måste ha svårt att komma ihåg vilka områden deras förfäder levde under. Det är Polen, det är Litauen, det är Novgorod, och det är Moskva och det är Ukraina och så vidare. Och Sverige var också inblandat för den delen.
Mm.
Och de gamla rumänska områdena, Bukovina och vad de heter, de tilldelades också Ukraina. Rumänerna anföll ju faktiskt Ukraina också. Och där hade ryssarna inte något försvar alls, så de kunde gå in och bränna och mörda judar hejvilt där nere.
I andra världskriget?
Ja, i andra världskriget. Ja. Mm. Så att som straff så fick då Ukraina delar av det här området också.
Mm. Och så efter kriget så har alltså Ukraina blivit aningen större?
Ja, det har blivit aningen större. Och med tiden så kommer det igång också och fungerar någorlunda i alla fall.
Mm.
Men det är fortfarande stora industrier, det är fortfarande kolfoser och sovfoser.
Mm.
Chrustjov, han var ju så kallad folkkommissarie på 30-talet för Ukraina. Och han anses ju till stor del vara skulden till den enorma svält och mord som skedde i Ukraina.
Så han satt vid makten även under andra världskriget? Eller makten, men...
Ja. Jaha. Och det här var ju på 30-talet, men han var ju en mäktig människa. Satt med i centrala politkommittén och annat.
Mm.
Och han hade ju någon soft spot för Ukraina. Så att 54 gav han Krim till Ukraina. Krim hade alltså varit sovjetiskt fram till dess. Och
det känns ju oerhört strategiskt fel.
Ja, fullkomligt. Men han ansåg ju att Sovjetriket skulle vara för evigt. Och det trodde man på 50-talet. Det var mitt under kalla kriget. Och så att det var helt okej att ge det till Ukraina för att Ukraina skulle bli lite glada.
Mm.
Man ska komma ihåg det att Krim har alltså varit ryskt och sovjetiskt fram till 1954.
Mm.
Sen har vi ju då att Ukraina började fungera. Man började få ordning på energin. Man hade oljefält, inte särskilt stora men dock. Man hade gasfält, också inte så stora men ändå, som man började utvinna. Man började använda de stora floderna och byggde kraftverk i dem. Och man började anlägga kärnkraftverk. Och man hade 10-15 stycken reaktorer på 80-talet. Och en av de reaktorerna låg ju i Tjernobyl.
Mm.
Och det blev en härdsmälta. Det här var under kalla kriget. Det var Sovjet.
När var den härdsmälta?
86.
Mm.
Och det var ju en informationsspridning som var alldeles enorm. Det vill säga den var i noll.
Mm.
Man ljög och man förringade skadan. Man sa att det hade ju inte hänt något och det var inte någon fara. Men sen började ju de här cesiumhalterna öka inte bara i Vitryssland och Baltikum utan även i Sverige.
Ja, det kommer jag ihåg. Och vill man veta mer om vad som hände i Sverige om Tjernobyl så kan man lyssna på P3 Dokumentärs allra första program som handlar just om Tjernobylkatastrofen.
Mm.
Jättebra. Mm. Och där säger de bland annat att man trodde först att det var en härdsmälta i Forsmark. För det var där man upptäckte de första utslagen på radioaktivitetsmätaren. Och det var när man gick ut från Forsmark.
Mm.
Att den alltså på något sätt kände av att det var radioaktivitet i luften.
Mm.
Superläskigt.
Mm. Det tog ju ganska lång tid innan sovjetiska myndigheter erkände att det hade varit en härdsmälta. Man isolerade ju det här området. Inga journalister fick komma hit. Och, ja, överhuvudtaget så var det ju ett stort informationskrig omkring det här.
Nu för tiden så har jag förstått det som att man kan få komma dit på någon slags guided urban exploring-turer.
Ja.
Att man kan titta hur det ser ut i den där förfallna stan. Det finns också en skräckfilm som jag givetvis inte har vågat se, men som jag har läst på Wikipedia vad den handlar om, som heter Chernobyl Diaries. Jag vet inte om jag vill rekommendera den, men ändå ganska coolt med ett sånt där helt ödelagt, i sekunden övergett område.
Mm. Jag glömde att säga att i samband med andra världskrigets freder så blev inte bara Ukraina större utan Ukraina fick en plats i FN också. Det måste vara resultatet av ett antal smutsiga kohandlingar.
Ja, för inga andra sådana stater fick väl någon plats i FN?
Man kan tycka att Kalifornien lika gärna kunde ha fått en plats i FN.
Ja.
Men så var det inte, utan Stalin, Sovjet, fick två platser i FN.
Otroligt.
Ja, helt otroligt.
Men de hade inte veto i Ukraina i alla fall.
Nej.
Men ändå.
Ändå, ja.
Uh-huh.
Sen kom ju kraschen med muren och Sovjetstatens fall.
Mm.
Och 1991 blev Ukraina självständigt. Det är Ukraina vi ser idag.
Mm.
Med den historien vi har försökt att prata om lite grann.
Mm. Okej, och nu kom, om det här var krångligt innan det här, nu kommer vi till det riktiga krånglet.
Ja, mm. Nu har vi de två härskarna, eller två som blev växlade mellan att vara president och premiärminister.
Mm.
Och sen har vi en kvinna.
Mm. Hon har väl också varit premiärminister?
Ja, då.
Ja.
Om man börjar med den som var president efter, ja, först så var det en som jag glömt vad han heter, men det var Kutsma.
Mm.
Som var först premiärminister och sen president.
Och när var han det då?
Ja, mellan 90, vad var det?
92 och 2004.
92 och 2004 var det, ja.
Mm.
Och
vem var han då? Var han kommunist? Eller var han...
Alla var kommunister. Det fanns ju ingen rekrytering annars.
Nej, just det.
Alla de här människorna kom från den sovjetiska byråkratin.
Men, och det var oligarker och hela den där grejen också?
Ja, oligarkerna kom ju nu. Det är nu de börjar blomstra.
Nu som i 91 alltså?
Nu som i 91, ja. Vet du hur oligarkerna överhuvudtaget kom över de rikedomar?
Nej.
Ofta så var det så att korrupta politiker, guvernörer och lokalpolitiker i städer lyckades komma över industrier. Och de visste ju inte vad de skulle göra med dem. Utan då kom det en oligark och så betalade han den här korrupta borgmästaren, säg 1 miljon.
Mm.
Och sen så tog han över den här industrin plus ett antal andra. Sen kunde han sälja den där industrin för 50 miljoner eller 100 miljoner. För borgmästaren hade ingen aning om vad den var värd.
Men gud, ja.
Och tänk dig ett antal borgmästare, ett antal industrier, då blir man snuskigt rik till slut.
Ja, verkligen.
Det gick inte till så överallt, men på många sätt. Oljeindustrin la ju någon under sig på det här sättet.
Mm.
Och det var många verkstadsindustrin i östra Ukraina ägs av en eller två oligarker.
Mm.
Men vem sålde de till varandra?
Ja, nej, men de var som riskkapitalister. De sålde till varandra, men sålde de till utlandet om det var attraktiva industrier. oljeindustrin var ju oerhört attraktiv. Men kunde de sälja till Statoil eller vad det heter. Nej, inte Statoil, det är ju norskt. Men till amerikanska företag och engelska företag.
Mm.
Det var ju i väldigt hög grad så kom det in utländska intressen i Ryssland tack vare, eller på grund av snarare, oligarkerna.
Mm. Utförsäljning av statliga verk och myndigheter och företag.
Grunden till det hela, som till mycket annat i dagens Ukraina, var ju korruptionen bland makthavare.
Mm. Men...
Ska vi börja nu med de här med Janukovic och Julia Timoshenko och Yushchenko.
Vi gör det.
Ja.
Ja.
Vi börjar med Kuchma. Mm. Han var alltså premiärminister och president mellan 1992 och 2004.
Mm.
99 så började han inse att han behövde hjälp. Då fanns det en duktig ekonom som hade gjort karriär på att han ville rensa upp i Ukraina. Han ville sanera ekonomin. Han ville ta bort en massa konstiga regler som fanns. Överhuvudtaget jobbade med privatiseringar i hög grad.
Mm.
Han hette Yushchenko.
Viktor.
Viktor, ja. Problemet är att de heter Viktor båda två.
Mm.
Det här är Yushchenko. Och Yushchenko anses vara västvänlig. Och det är så konstigt kanske. Han var gift med en amerikanska som hade jobbat i amerikanska UD.
Mm.
Så att han hade kontakter. Vid sin sida hade han en som heter Julia Timoshenko. Och det är hon som dyker upp i tv jämt med stora flätor.
Ja, och de har jag läst på om. Det låter ju kanske lite sexistiskt och konstigt att man ska börja prata om en kvinnas utseende här nu när hon är i maktens position här. Men de där flätorna hade hon inte alls från början, utan de blev hon rådd att skaffa sig av en PR-konsult någon gång under den här perioden, för att hon skulle knyta an till det folkloristiska och lite enkla bondesamhället i Ukraina. Så det är mycket väl genomtänkt. Och det gäller även hennes kläder. De är antagligen snordyra, men de ser relativt enkla ut. De är enfärgade och så det är väldigt genomtänkt. Oerhört spännande.
Mm. Yushchenko och Julia, om jag får kalla henne Julia utan att vara sexistisk.
Ja, jag vet inte. Testa.
Yushchenko och Julia, de förlorade en misstroendeomröstning i parlamentet. Det var konflikter med den stora olje- och gasindustrin som var ryskstyrd. De anklagades för korruption och elände i största allmänhet. Och de bildade ett nytt parti som heter Folkets makt. Och så ställde Yushchenko upp i presidentvalet 2004 ihop med Julia. Och i samband med förberedelserna för det här valet så förgiftades Yushchenko. Han blev allvarligt skadad, men han dog inte. Sen säger ju Malisen att han förgiftades vid en middag med säkerhetstjänsten i Ukraina.
Mm.
Men det vet vi ju inte. Ingenting vet det.
Mm.
Motståndare i det här valet, det var Janukovic. Det är honom vi ser har sett spår av i tv med de stora palatsen och det.
Mm.
Janukovic, som också heter Viktor, han var ryssvänlig. Och det val som drog igång då...
2004?
Ja, det var ju ett val som alla utom ryssarna misstrodde. Det var ett utbrett valfusk. Nu ska man inte tro att Yushchenko och Julia var helt oskyldiga heller. Men det var Janukovic som fuskade mest.
Mm, men, och han vann?
Han vann då, ja. Och... Julia och Yushchenko, de drog då igång en kampanj där de utnyttjade sina västkontakter och fick till stånd ett nyval. Det är det som kallas den orangea revolutionen.
Just det, och den var inte särskilt blodig.
Den var inte ett dugg blodig. Det var lite folk som viftade med orangea flaggor i Kiev och sånt. Det blev då ett nytt val 2005. Och då drog man igång med hur mycket observatörer som helst, vilket begränsade i alla fall valfusket.
Mm.
Och Yushchenko fick 52% och Janukovskis 44.
Mm. Så nu är det liksom orange revolutionen. Woohoo!
Ja.
Mm.
Och nu var det Yushchenko som blev president och Julia blev premiärminister. Det är nu som det blir en brytning mellan Julia och Yushchenko.
Mm.
Julia bildar ett eget parti mot Yushchenko som hon anser har gått... att han är korrupt och att han går västs ärenden i ännu högre grad än vad hon gör. Och det betyder att regeringen splittras helt enkelt.
Mm.
Julia manövreras bort. Hon sätts i fängelse. Hon blir sjuk dessutom. Och hon anklagas för korruption och ja, sånt som man brukar anklagas för i de här trakterna.
Mm. Och även andra trakter.
Ja. Janukovic, han den ryssvänlige, han blir då premiärminister och med tiden president.
Men vad då? Så Julia slängs i finkan och Viktor Yushchenkos motståndare Janukovic blir premiärminister?
Ja, med starkt stöd från östra Ukraina och man vet ju inte hur mycket fusk ligger i det här, men han blev i alla fall premiärminister.
Wow. Aha, och sen då?
Sen 2010 så blev det presidentval. Och då vann Janukovic.
Och vad hände med gift Viktor då? Yushchenko alltså?
Yushchenko. Han håller på att göra bort sig ordentligt. Han har förlorat allt förtroende. Han fick 5% i presidentvalet. Och bland annat så hade han flörtat med gamla krigsförbrytare. Han ansågs vara, han var ju ledare för någon slags ukrainska nationalister. Och då har vi ju sagt förut om ukrainska nationalisterna, de stödde ju nazisterna.
Ja.
Och det som fick honom definitivt på fall, det var att han gav en nazistsympatisör som hade stridit på Tysklands sida och deltagit i judeutrotningar och annat. En hedersmedalj, den högsta av högsta värde i hela Ukraina. Och så nu hoppar vi till februari 2014.
Mm.
Då ska vi komma ihåg alltså att då sitter den ryssvänlige Janukovic vid makten. Och han försöker då att införa ett antal lagar som liknar de ryska. Alltså om inte censur så snudd på censur. Han hade Rysslands stöd i ryggen. Sen har ju Ukraina gjort ett misstag som nästan alla stater gör. Man börjar utbilda folk. Och det är ju farligt för en diktatur, eller det är farligt för alla stater. Vi hade massor med välutbildat folk som inte hade något jobb. Och de började protestera våldsamt. Och det är den här Majdan- torget som fylldes av ofta välutbildade människor som inte hade några jobb.
Men du, det var ju någonting med EU också, att man hade sett framför sig att Janukovic skulle skriva någon slags avtal med EU och alltså ta ett steg närmare västerut.
Ja, idag anser man ju att han lekte med EU. Han skrev ju själv verket på ett avtal med Ryssland och för att skydda landet påstod han för att få gas och olja från Ryssland.
Just det.
Men det blev ju de här människorna på Majdantorget riktigt sura.
Mm.
Och gjorde revolution.
Och vilka var det som stod på torget då?
Det var ju väldigt mycket välutbildade ungdomar ifrån de här universiteten och gymnasieskolorna som vi talade om tidigare. Som utbildade en massa människor i ett land som inte kunde ta emot dem. Det fanns inte den infrastrukturen helt enkelt så att de kunde få jobb. Det fanns inte den typen av företag som man utbildade sig för. Och överhuvudtaget så hade de ingenting att göra.
Men för man hörde väl rykten om att det skulle vara nationalister och att det skulle vara nazister på torget också?
Ja, det finns ju två nationalistiska och fascistiska grupper som fanns på torget.
Mm.
Det gick ju, det var ju stor skandal på den här tiden. På den här tiden, det är bara några månader sedan. Nej, men det var ju en stor skandal om med att det gick ju upprop åt fascistiska grupper i Sverige och Europa att stödja Ukrainas frihet.
Mm.
Så visst fanns det nazister och nationalister på torget. Men de var inte i majoritet på något sätt, tvärtom. De var en minoritet. Men de var så pass inflytelserika att de kom att ingå i den regering som man bildade efter den revolutionen.
Ja, för det är det som händer alltså. Janukovic, han flydde va? Efter Majdan.
Han flydde och lär idag bo i ett område öster om Ukraina. Han flydde till Ryssland helt enkelt.
Mm.
Och sen har vi ju sett då hans slott och annat. Han byggde ungefär som vilken diktator som helst byggde lyxslott som han skulle bo i.
Och vem är det som sitter vid makten nu?
Ja, det är en grupp människor som kom ut ur Majdan-upproret. De har enstaka erfarna politiker, bland annat premiärministern, som har kontakter framförallt med väst, men han har också kontakter med öst.
Mm.
Tyvärr så är det ju så att man kan inte gå ifrån en revolution på ett torg och bli en erfaren politiker.
Nej.
Så att det är väldigt många icke-erfarna som sitter i den regering vi har idag.
Men du, om vi går vidare då till vad som hände på Krim då? Var det något som hände i anslutning till den här revolutionen?
Ja.
Varför?
Ja du, det får du fråga Putin om.
Ja.
För att det är ingen så riktigt som vet. Ryssland ansåg ju att det här med att Krim skulle tillhöra Ukraina, det var fullkomligt galet. Det hade ju alltid i historiens gång, hundratals år, tillhört Ryssland.
Mm.
Och varför skulle det tillhöra Ukraina nu?
Men varför slog han till just nu då?
För att den här regeringen är väldigt svag. Den har ju igår eller i förrgår så utropade de ju proklamerade man en allmän värnplikt. Men det finns ju inga tränade, väldigt lite soldater och väldigt lite polis finns i det där landet. Så de kunde inte göra någonting i Ukraina. Det var ju öppet mål för Putin och för Ryssland att ta tillbaka det Krim som man har haft i hundratals år.
Mm.
Och då startade man lite uppror och sånt med ryska spetsnas soldater och annat.
Ja, det har han precis berättat nu, att det var en tränad styrka som faktiskt gick in på Krim och att det inte var ett inifrån uppror.
Nej.
Mm.
Så det skedde då. Och det skedde därför att Kiev-regeringen var svag. Och vad vi ser idag, det är ju något liknande i östra Ukraina. Vi vet egentligen inte alls vad som händer i östra Ukraina. Vi ser i tv och ett antal dels ryska soldater och dels illa klädda människor med Kalashnikov som erövrar vissa administrativa hus i vissa städer i de ryskdominerade områdena i östra Ukraina.
Mm.
Men vad som egentligen händer, det vet vi inte. Om det här är en aktion ifrån Putin att försöka hindra ett legitimt val som ska ske i slutet av maj. Eller om det är en förberedelse för ett övertagande av östra Ukraina på samma sätt som Krim.
Mm.
Har vi ingen aning om.
Man kan ju gissa.
Vad gissar du då, mamma?
Det här är ju inte något som uppstod helt plötsligt, utan det är ju förberett sedan lång tid tillbaka. Det måste det ju vara. Och det måste ju vara så att man har många olika strängar, att Ryssland har många strängar att spela på. Och de har börjat göra enligt något mönster som de har. Alltså det här är ingen strategi som man har hittat på från en dag till en annan, utan det är nog väldigt väl förberett. Och sen har han ju, så vitt jag förstår, eller man har då från Rysslands sida makten över informationen, över hur man distribuerar och hur man sovrar, hur man tolkar. Och vi vet väldigt lite om vad det är som når oss utav den här informationen. Så det måste de ju, som jag förstår, kunna styra precis som de själva har tänkt sig. De sitter ju med alla korten alltså. Tycker jag det verkar som i alla fall.
Det här är ju ett problem med just informationen om vad som händer i Ukraina. Jag sa i början när det här hände i Majdan-upproret att västliga politiker är som sprattelgubbar. När man drar i ett snöre så blir det kalla kriget. Och det är ju väldigt mycket som påminner om kalla kriget. NATO som inte haft någon uppgift i stort sett sedan muren föll. Plötsligt så dyker NATO upp och börjar patrullera i Baltikum och i östra Polen och allt vad det är. Har de fått en uppgift?
Mm.
Och det är klart att det påverkar ju massor med människor.
Mm.
Att väst börjar försvara sig.
Det borde ju också vara väldigt positivt för ekonomin där liksom NATO får sina vapen och människor ifrån.
Självklart.
Mm.
Men om det här är kalla kriget eller inte, det vet man ju inte. Men jag tvivlar på att det är ett kallt krig. Det som talar för att det skulle vara en början till ett kallt krig, det är den gamla traditionella ryska inringningsskräcken.
Mm. Vad heter det?
Inringningsskräcken. De har ju under århundraden alltid varit rädda för att bli anfallna utav väst. Stalin gick väl allra längst i det här när han skapade ett antal stater i Östeuropa för att skydda själva Ryssland.
Mm.
Och den här inringningsskräcken, den finns alltså i hjärnan på väldigt många människor i beslutande ställning i Ryssland idag också.
Mm.
Att man är rädd för ett västligt övertagande. Och då ska man se på Ukraina. Tänk, sitta i Moskva och tänk dig att Ukraina, ett av de största och mest välmående länderna i hela Ryssland, skulle bli väst.
Mm.
Då skulle ju stora delar av det som Ryssland har plötsligt falla samman. Det skulle inte bli så mycket.
För det är fortfarande så att man har Ryssland som sin största handelspartner i Ukraina.
Och alla gas- och oljeledningar och annat går genom Ukraina.
Ja, det var ju några slags gaskrig, minns jag.
Mm.
Att man vägrade att betala pengar till Ryssland för de hade chockhöjt någonting.
Ja.
Och då hotade Ryssland med att stänga av gasledningarna in till Ukraina.
Ja.
Och då fick man betala.
Ja.
Så det måste ju vara väldigt mycket sånt där som spelar roll.
Mm. Alltså Sovjet eller Ryssland med Putin i spetsen kommer aldrig att acceptera att Ukraina blir ett västland.
Nej.
Och det är mot den bakgrunden man ska se hela det här agerandet. Han vill inte heller gå in och ockupera Ukraina. Det tror jag inte ett ögonblick på.
Utan knyta de delarna som redan är positiva till honom till sig.
Ja, eller hela Ukraina till honom.
Mm.
Och isolera dem från väst.
Men kan han göra det då?
Det beror väl mycket på vad vi egentligen vet om de värderingar som faktiskt dominerar.
I Ukraina?
I Ukraina.
Mm.
Eller i de olika delarna av Ukraina.
Just det, för det där glömmer jag bort hela tiden. Att jag ser Ukraina som ett stort enat land.
Mm.
Men det är det ju inte.
Det är som sagt, det är ingen nation.
Nej.
Men det är en stat som är tillverkad på skrivbordet. Och det ska man komma ihåg hela tiden när man pratar om Ukraina.
När man pratar om lojaliteter överhuvudtaget, så det är ju så splittrat. Man kan kanske ha till och med flera lojaliteter inom samma område. Det där är så, man kan inte värdera det utifrån väst. Liga värderingar heller. För jag tror man kommer snett då.
Det är jag övertygad om. Det är väldigt mycket västliga värderingar som vi ser i vår rapportering utav händelserna i Ukraina överhuvudtaget. Men man kanske ska sluta med att säga att de här pengarna som Ukraina lovas av väst och ifrån investeringsbanken och annat, miljarders miljarder, det kan man ju bara undra var de pengarna tar vägen. För att Ukraina idag är inte något land som, det fungerar inte. Man har fortfarande jättelika statsbidrag till de här olönsamma industrierna. Man har en kol- och stålindustri som mer eller mindre är nedlagd. Den fungerar i alla fall inte. Man kan inte sälja det kol och stål som man producerar.
Varför då?
Det har inte den höga kvalitet som stålverken i Västeuropa kräver idag. Då ska man investera miljarders miljarder som LKAB har gjort för att tillverka ren malm som man kan göra kvalitetsstål av. Där handelsstålet som det kallas, det görs i Kina och Korea och lite överallt. Marknaden finns inte längre helt enkelt. Och det är en av orsakerna till att de här kol- och stålområdena i Västeuropa och i Ukraina är nedlagda mer eller mindre. Det finns ingen marknad för vad de producerar.
Nej. Så det där som var liksom deras USP med industri och sånt, det är inte något att hänga i julgran längre alltså?
Nej, inte. De har ju fortfarande en verkstadsindustri. De har varv och som sagt flygplanstillverkning och vapentillverkning och den typen av industri. Man har en jättelik livsmedelsindustri. Men kol och stål är bara ett jätteproblem med skyhög arbetslöshet både bland ungdomar och de som arbetar.
Mm.
Och det är klart att det är en bra grogrund för att sätta Kalashnikov i händerna på folk och att de får lite status som man ser i tv idag.
Mm.
Så att Ukraina fungerar inte till 100%. Man kan inte pytsa in pengar i ett land som inte har den infrastruktur som krävs för att pengarna ska komma till nytta. Vad man kan göra är att försöka pytsa in pengar för att betala statsskuld. Men den statsskulden är oftast i väst, så de betalar till sig själva och man gör, ungefär som man gör i Grekland. Man lånar ut pengar till Grekland som får betala räntor till västliga banker. Och antagligen gör man samma sak i Ukraina.
Mm.
Du har ju pratat om att Ukraina har en enorm potential.
Ja.
Men vem ska utveckla den då?
Ja, för att de ska kunna utveckla sin enorma potential de har. Som vi började med, borde vara ett rikt land.
Europas kornbod.
Ja, och de har stora områden, de har massor med malm och skog och annat. De har floder som man skulle kunna utnyttja bättre än vad man gör idag. Men det fungerar inte. Och de pengar som man delar ut till Ukraina idag, de kommer inte landet till godo på det sätt som... De har inte möjligheterna.
Mm.
Statsskulden är ju som sagt enorm.
Om man vill följa liksom nyhetsutvecklingen och så där på ett sätt som ni tycker är ja men, så pass nära sanningen som man kan. Är det någon, vem ska man läsa då eller vad ska man följa då?
Man ska nog bara ha i bakgrunden att det man ser i tv, det är ögonblicksbilder där man inte får egentligen någon analys av vad som egentligen ligger bakom. Det pratas om Putin och det pratas om Kiev, men vad som ligger bakom det pratet, det får man aldrig reda på. Och det finns nog inga möjligheter, skulle jag tro i alla fall, att ta reda på det idag. Det får historien utvisa vad det är som händer. Det här är svårt alltså, jättesvårt.
Och också väldigt sorgligt.
Mm.
Är det något mer ni vill tillföra?
Nej, jag tror vi har förvirrat alla.
Det tror inte jag. Men tack så jättemycket för idag. Nu gick vi ut lite på ett mollackord här, känner jag. Men vi får väl hoppas att det på något sätt löser sig. Låter ju väldigt banalt. Men vi får väl fortsätta läsa tidningar och titta på tv kritiskt, helt enkelt.
Ja, det är enda möjligheten.
Eller lära oss ukrainska och följa någon eller några på Twitter.
Jo, just det. Jag kom på att jag glömde en grej. Varför säger vi Ukraina?
Det är lite roligt att säga det. Det heter Ukraina på både ukrainska och ryska.
Mm.
Men i Västeuropa heter det Ukraina. Ukraine.
Just det.
Jag tycker det är lite roligt att säga Ukraina helt enkelt.
Ja.
Det bor en liten snobb även i dig.
Ja.
Hörrni, tack så jättemycket för idag. Vi hörs väl igen snart.
Okej.
Hej då.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.